Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Sanny och Svensson är tillbaka. Efter en lång sommar och ja, vi hade väl ett litet tjuvinspel där i augusti, så nu tänker vi sätta igång på riktigt, och jag ser en riktigt laddad 40-åring framför mig direkt från Karlstad.
Ja, det är helt underbart här. Nu kan vi väl officiellt sparka igång säsongen 2021.
Ja, men precis. Det är ju lite det här som, det här är ju säsongstarten kan man väl säga, eller hur?
Ja, men vi sätter i våran agenda, vi sätter i våra regler, den oödmjuka podden. När vi var klara med podden för säsongen, då var säsongen slut. Och nu börjar säsongen 2021, det är underbart.
Och det är det 34:e avsnittet i ordningen som vi har kommit till. Vi gör ju precis som tidigare säsong, att nu börjar det faktiskt bli lite svårt, känner jag här, och locka lite sköna lirare som har haft siffrorna. Men vad har du snappat upp för goa siffror som har burit 34 genom åren?
Poppe och Ragge, jag älskar ju smeknamn. Peter Popovic och Roger Ragge Johansson.
Jag slänger in en nuvarande stjärna i SHL som är betydligt bättre på att göra mål än de herrarna du nämnde. Mikael Lindqvist i Färjestad, ja, det är 5 getingsspelare i min bok.
Ja, du har gjort getingbetygen för hela Expressen. Där har jag lite åsikter om vissa spelare, det ska du ha klart för dig. Men getingar berör.
Ja, det kan man säga. Men har du någon annan 5-getingsspelare du kan lassa fram här då?
Ja, många 5-getingsspelare, målvakter. Joel Lassinantti, Daniel Hento Henriksson och Mikael Sandberg. Nu ska du få 5000 kronors frågan här. Två av de här tre målvakterna har jag gjort mål på. Vilka två?
Ja, vi gissar väl Micke Sandberg och Hento, för Lassi är ju yngst av dem.
Ja, helt rätt. Helt rätt. Micke Sandberg, ja,
den var lite lätt, va?
Ja, absolut. Men 5000 kronor, det är en bra start på poddsäsongen.
Ja, det tycker jag räcker till en halv middag i Stockholm när jag ska bjuda dig när jag har torskat något vad. Men jag går vidare och går på utespelare. Vi går vidare på backspår, så tar vi Daniel Tjernqvist. Han avgjorde väl SM-finalen 2001 i Karlstad, och spelar inte du i Färjestad. En annan djurgårdare, Daniel Brodin, spelar numera i Schweiz. Och så avslutar jag med en riktig klassisk allsvensk lirare i Jon Palmebjörk. Vet du vad han gör nu för tiden?
Ingen aning.
Han står faktiskt och säljer hamburgare i en sån food truck i Umeå.
Ja, oj, har du varit där?
Nej, jag har inte varit där, men jag har hört att det är en riktig höjdare. Så nu gör vi lite gratis reklam för den gode Palmebjörk där.
Ja, upp med Björklöven SHL så du får äta Palmebjörks burgare.
Ja, från Palmebjörks burgare så kastar vi oss över förra veckans, ja, vi får väl kalla att det blev en stor snackis där på fredags eftermiddagen när Linköping släppte iväg en ganska överraskande nyhet att Jonas Gustafsson tar en timeout från hockeyn. Vad blev din reaktion på det hela?
Oj, ska jag väl säga att den blev. Spekulationerna tar ju fart direkt när ett sånt pressmeddelande kommer ut, eftersom det ger ju inte speciellt mycket info. Vad finns det bakomliggande? Vad är det som händer? Så. Och Gustafsson är ju kanske den viktigaste spelaren som Linköping har. Så det är klart att det är många frågetecken. Samtidigt i det här läget, jag i alla fall tar två steg tillbaka och respekterar det ändå. Och känner att okej, det kanske är något personligt. Då behöver han den tiden han behöver.
Ja, men du är inne på något intressant där. För att så fort såna här grejer händer så kommer det ju alltid jättemycket frågor. Det kan vara på sms, det kan vara på messenger, det kan vara på DM, på Twitter och så vidare. Vad har hänt? Är det någon skandal som ligger bakom? Det är nästan så folk tar det för givet att det ska vara någonting sådant som ligger bakom. Och det är ju tragiskt i sig, men det beror ju också på att ibland så döljer man den typen av saker. Men det är klart att man ändå blir nyfiken själv. Vad kan ha hänt med honom och sådär. Så att jag har kollat upp lite och jag får i alla fall inget napp att det ska vara någonting annat än det Linköping har basunerat ut. Att det faktiskt är någonting personligt som ligger bakom det här. Och då känner jag ju precis som du att, ja, men då känner man att nu tar vi ett steg tillbaka. Det finns ju ingen anledning att gräva på någonting som har drabbat någonting personligen.
Nej, det är såklart det är det ju. Men det du får gräva i då, det är ju att Linköping måste ju ha en ersättare. Om det blir för resten av säsongen eller kort tids, men man kan inte gå in i säsongen med bara Niklas Lundström. Och,
nej, det kan man inte. Det som jag reflekterar över någonstans när jag läser pressmeddelandet är ju att Linköping mer eller mindre summerar en hel hockeykarriär. Och det fattar jag inte varför man gör ett sånt läge. Det är kanske jag som övertolkar saker och ting, men varför ska man, när man basunerar ut att en målvakt tar en timeout, varför ska du summera hans senaste 10 år i karriären?
Nej, lite så faktiskt. Du hade kunnat bara, liksom, som du säger, det gjorde ju att spekulationerna nästan satte fart lite. Att, oj, jag vet ju sms'en som dök in i min telefon. Vad är det som har hänt? Vad har han gjort? Vad händer? Och just många reagerade just på det här att de summerade lite karriären. Men jag tar tre steg tillbaka och hoppas att Jonas kommer tillbaka. Och framförallt att han och hans nära och kära mår bra. Det är det viktigaste.
Ja. Ja, om vi tittar och vi bortser från just det du säger med hans familj och honom själv, att han mår bra, så står Linköping nu i en situation där de måste ha en ersättare, och SHL-premiären är alltså på lördag mot Rögle borta, och då vill man ju inte åka ner med Niklas Lundström och en juniorkeeper som står den matchen, kan vi väl nästan utgå från, utan nu vill man ha en ersättare, man vill ha en ersättare på plats snabbt. Fördelen tycker jag är när du har en målvakt, det är att de inte behöver spelas in i något spelsystem och så vidare, utan de kan egentligen kastas rakt in i hetluften.
Det finns ju ett namn som är klockrent, som sticker ut, som ersätter Jonas Gustafsson rakt av, och det tycker jag är Marcus Svensson, som han hade absolut ingen bra säsong i Färjestad i fjol. Jag tror att det finns fortsatt ett år bra kvar i kroppen. Och en viktig aspekt som jag känner här, han är ju bekant med Bert Robertson och den typen av hockey han vill spela, den typen av coach som han är, så att det vore ett väldigt smidigt och enkelt sätt att lösa målvaktsproblemet på, tycker jag.
Ja, det är det ju såklart. Det är ju kanske mer vad kostnaden blir, men om vi utgår från att Monstret inte får någon lön av Linköping under den här tiden, så är det ju givet att det går att ersätta rakt av för samma pengar till Marcus Svensson, kanske till och med ännu lägre pengar. Det jag reflekterar över också är att ska man ta in en så pass etablerad ersättare, så vill väl förmodligen Marcus Svensson ha hela säsongen. Och vad händer då om Monstret kommer tillbaka om en månad? Ska Lundström ryka då?
Ja, nej, det blir problematiskt. Men jag bara reagerar på, varför skulle inte Monstret få någon lön för?
Ja, det har jag väl egentligen inget bra svar på. Varför han inte skulle få någon lön, om det är någon sjukskrivning eller liknande.
Ja, men han är ju som vilken annan arbetare som helst som sjukskriver sig. Så att min bedömning är uppfattningen att Linköping inte bara kommer kunna komma undan den lönen på något sätt. Sen kanske det finns en överenskommelse på så sätt. Men det perfekta namnet här och nu tror jag är Marcus Svensson. Och han sitter ju inte i en situation där han kan säga att det är de här pengarna jag vill ha. Utan han sitter ju mer i en sits där han kan känna att Linköping har någonting att erbjuda. Och kanske en prestationsbaserad lön i en större utsträckning.
Ja, och då kanske det får bli att man tar det på ett korttidsavtal på honom. Och så får han visa upp sig lite grann från en stark sida. Och så får han ta det vidare därifrån. Men annars får man väl kanske, om man bara ska ha en kortsiktig lösning. Om man vet att Jonas kommer vara borta kanske en månad. Då kanske det är mer åt Christian Engstrand eller Robin Jensen. Eller någonting i den stilen.
Ja, men hur funkar det där? När man får ju ersätt spelare på korttidskontrakt, men man kan inte med vem som helst liksom, eller hur det där rent praktiskt faktiskt funkar, för det finns ju regler, någon form av tyst överenskommelse.
Oja, alltså det är ju definitivt så. Det finns ju faktiskt ett exempel som jag stötte på här för två veckor sedan någonting, som jag frågade Patrik Sylvegård här, hur ska du göra med Mattias Lassen, tänker du ersätta honom med någon spelare eller liknande? Och Mattias Lassen är ju en sån back som kanske har 45 000 i månaden, 50 000. Och då är väl överenskommelsen att du inte kan plocka in precis vad som helst för att ersätta en sån spelare, utan då får du ju någonstans vara kanske Anton Mülleri eller någonting i den stilen som ersätter. Jag vet att det fanns någon liten förfrågan, kan vi försöka få Patrik Hersley som tränar med oss och skriva på för en månad så att vi fyller ut under tiden. Och då hörde i alla fall jag att de fick nej på den frågan. Att även om de inte hade dealat med Hersley, så ville de ändå ta frågan med SHL först om det var möjligt.
Men då hade jag kunnat köra, när man körde knattehockey när man var liten, när tränaren var med. Så tränaren fick inte skjuta eller tränaren fick inte göra mål. Man hade kunnat gjort någon sån deal då med Hersley att du får komma och spela men du får inte skjuta för
vi offensiv blå. Men vad är Patrik Hersley bra på då?
Nej, men då kanske han blir Mattias Lasse. Men du, om de hade ringt mig då, vem hade jag varit jämnbördig med SHL och kunna ersätta? Är det någon spelare eller?
Ja, det beror på om vi tittar efter vad du tjänade eller vad du presterade.
Ja, tjänar, då borde jag ju kunna gå in rätt, ganska, kunna fylla på rätt bra va?
Ja, det var du som sa det. Från den målvaktssituationen som väntar där i Linköping så tar vi och kastar oss in på en annan het potatis just nu. Och det är ju att droppar in NHL/AHL-spelare i hockeyallsvenskan på löpande band. Och nu satte de ju faktiskt upp en gräns här i fredags. Eller satte de upp en gräns? Nej, ja, det kan man fråga sig.
Det är en rekommendation. Samma rekommendation som värvningsstoppet var SHL i våras. Det var ju en väldigt bra rekommendation.
Ja, jag frågar, vad innebär en rekommendation? Ja, det innebär vad det är, en rekommendation. Jo, men om man bryter den. Nej, men vi tror inte att klubbarna ska bryta det. Nej, men Södertälje snackar om eventuellt femte tillskott nu. Hur fungerar det? Det där är ju väldigt luddigt. Men du rasar väl inte? Du blev lite småless när Björklöven plockade in Oskar Sten. Varför blev du det?
Ja, alltså dels så hatar jag Björklöven. Det var ju det jag, i alla fall den reaktionen jag fick från många att jag hatar Björklöven. Men det gör jag inte. Nej, jag var mer inne på det att Björklöven har ju all rätt i världen såklart att plocka in spelare. Men Björklöven, det fyller ju inget syfte för dem. För att Björklöven, de här spelarna som kommer in nu, de kommer inte vara resten av säsongen i Björklöven. Det kan vi i alla fall slå fast.
Nej, det är det ju.
För säsongen NHL och AHL, det kommer starta i sinom tid. Det jag menar då att spelare som ska nu få utvecklas under hösten fram till jul och ta det där steget som Andreasson tog i fjol i Björklöven, som han Aktell där, vad heter han?
Har det här man Aktell, ja.
Exakt, alltså den typen av spelare som tog såna här jättekliv under första halvan. Nu kanske de får liksom stå tillbaka lite, komma ner i hierarkin. Det jag menar är att Björklöven bygger ett lag för att gå upp i SHL. Och då kommer inte Oskar Sten och Carl Grundström. Men jag köper Carl Grundström för att det är ändå en Umeå-kille. Det är liksom, han har säkert drömt om att få komma tillbaka till Björklöven och spela. Alltså det är ju på något sätt helt rätt. Missförstå mig rätt då. Men Oskar Sten som är en jätteduktig spelare som jag gillar skarpt. Vad ska han upp dit och göra? Det är, för honom är det bra, men för Björklöven på sikt. Nej, jag tycker att det är en helt onödig värvning för Björklöven. De kommer vara topplag oavsett.
Ja, det kommer de såklart. Och jag är ju precis som du inne på att det här kändes... Min gräns passerades någonstans där när man hade sett allting flyga in fram och tillbaka där. Och nu, jag tror inte de har gett upp hoppet om att få in Lukas Wallmark. Han har inte skrivit på något nytt avtal där just nu borta i NHL, men... Det är lite som Grundström, hade ju inte skrivit på något nytt avtal med Kings där. Och så fort Wallmark har skrivit på, om inte det avtalet blir alldeles för dyrt, så kommer han också landa i Umeå. Och tänkte att de kan ställa upp med Wallmark som första center och så Grundström och så Sten på varsin kant på det då.
Ja, men det hade ju varit kul. Och det är också så här, hade du kunnat fyllt hallen, då hade det varit publik, att det hade blivit något sätt en attraktion för hela hockeyallsvenskan. Men det kan vi slå fast, att det kommer inte komma publik i någon större utsträckning, vilket gör att Björklöven som skulle ha slutsålt varje match med de här spelarna, de får ju inte det. Och när de åker till Tingsryd och alla andra lag så blir det liksom en jäkla hype. Det blir det ju inte på det sättet. Sen i början tyckte jag det var kul, men jäkla kul att de här spelarna kommer. Men... Någonstans måste man sätta, ja, inte kanske en rekommendation, men en gräns. Vilket å andra sidan kanske strider mot den fria arbetsmarknaden, jag har full förståelse för det.
Så när Almtuna plockar in fyra spelare och helt plötsligt förändrar sig från ett bottenlag till att vara ett topp 8-lag, så är det okej då?
Nej, det är klart inte okej. Men jag förstår ju dem i en större utsträckning, för de kan ju faktiskt rädda i stort sett hela sin säsong och undvika kval genom att plocka in de här spelarna. Det jag ser, anledningen att jag reagerade på Björklöven, det är att Björklöven räddar ju inte en säsong. De ska ju ligga i toppen. Om de går in i ett slutspel som tvåa, trea eller fyra eller etta, de kommer vara en av favoriterna ändå. Så att, jag tror inte att de här spelarna kommer göra så våldsamt stor skillnad för dem. För De har redan ett jäkligt bra lag. Och kan inte du rita upp deras powerplay nu?
Nej, inte powerplay, men jag skulle faktiskt nästan kunna sträcka mig så långt så att jag säger att de kan vinna ganska många matcher uppåt tvåsiffrigt. Alltså möter de Väsby hemma så, och du sätter upp de där NHL-spelarna, så kör du nordamerikanerna i en kedja och så kör du typ Olle Liss och Ottosson och Gustav Postler i en tredje. Då fattar du att det kan springa iväg rätt ordentligt.
Ja, men så kan du göra. Men ja, en rekommendation, ja, en gräns kanske hade varit ännu bättre.
Ja, det roliga när du säger det här med powerplay var att jag var faktiskt ute och gick en så kallad powerwalk. Man gör det när man blir lite äldre. Så var jag ute och gick en powerwalk med en kompis för ett tag sedan. Då diskuterade vi faktiskt vilka de skulle sätta in i powerplay Björklöven. Vi var väl överens om att Alexander Wiklund får rätt svårt att göra 20 baljor denna säsongen.
Ja, nej, det finns ju spetsigt lag. Men sen är det också, ja, men Modo har gjort likadant. De enda av topplagen, tilltänkta topplagen som inte har gjort det, det är ju Timrå. Och där ser jag ju fans nu som reagerat. Vi måste också agera, vi måste också plocka in spelare. Personligen känner jag, ha is i magen. Jag tror att när man bygger ihop ett lag, sammansvetsar en grupp, så kanske det är bättre att våga avstå.
Jag tror att Timrå kommer ha ligans bästa powerplay ändå, där vi ändå summerar det här med Dahlén och det gänget.
Ja, nej, det ser ju bra ut. Hur sätter du upp den powerplay-uppställningen nu? Här,
ja, men den är väl egentligen ingen skillnad från förra säsongen. Det är väl Hartman, Löke, Dahlén, Albin Lundin och så Hardegård där uppe, va?
Ja, nej, det är ju bra. Det borde ju bli än bättre den här säsongen. Det är ju försäsongen, den är på väg att avslutas, men den har ju varit i full färd här. Och det är ju lag som har sett riktigt, riktigt bra ut, en del lag som har sett sämre ut. Oskarshamn, Linköping, Malmö har blandat och gett, vann visserligen 101 000 i Skoda Trophy. Det är fina pengar. Brynäs, ja, jag såg dem mot Leksand, inte bra. Växjö, haft mycket sjuka skador. Djurgården, ja, det är ju... Vad kan man läsa ut av en försäsong? Ja, Ingenting, skulle jag vilja säga.
Nej, ja, det är ju det. Alltså, av vissa lag kanske man kan läsa ut lite. Jag tror ett lag som Oskarshamn mår ganska bra av att få en bra känsla med ny tränare och så vidare. Ett lag som Malmö mår är säkert också bra av det. Det är klart att du vill ha en bra känsla. Man vill ju inte ha en sån som Robert Olsson hade med Djurgården. Att man får de 10-1 även om det... Det är ju ingen som kommer ihåg det om de vinner de tre första matcherna i SHL. Men man vill ändå ha en bra känsla. Det som jag kan oroas över, till exempel när det gäller Växjö och Leksand och sådana lag som har en väldigt, väldigt bra första kedja, är att efter den första kedjan så ser det ju inte alls speciellt bra ut. Visst, Leksand har ungdomarna som Heinemann och Åhman, men det man vet med sådana killar är att de är ojämna förmodligen.
Ja, men samtidigt, jag har ju sett att det här har gått igenom alla lag nu här de senaste veckorna. Och när jag började liksom traska igenom Leksands lag, och när jag såg Leksand, det är väldigt lätt att bli lurad, det var en försäsongsmatch. Men jag har sett dem lite i Skoda Trophy, jag såg dem förra veckan mot Brynäs. Då har du Heinemann och Åhman, och så har du Patrik Zackrisson. Och den jäken, han åkte mer skridskor i ett byte man gjorde på hela förra säsongen. Han ser ut som en helt ny spelare. Och när du får en lagkapten, rutinerad spelare mellan dem som kan driva på, och så har du första kedjan. Sen har du Lang till exempel. Alltså det finns... Ja, Leksand är inte pjåkiga. Jag tror inte att de behöver kvala till exempel.
Nej, jag vet att du, alltså det är ju ganska många som tror att Leksand kommer att undvika kval. När vi tippade här i Expressens magasin så var jag det enda laget som hade Leksand på kvalplats, som fegade ur lite grann och satte Leksand och Oskarshamn där nere. Och det är ju alltid skitsvårt att tippa så här dags på säsongen när man vet att saker kan hända. Bara sen vi släppte det där magasinet så har det ju hänt grejer i respektive lag, så att... Att tippa någonting så här dags, det är ju i stort sett helt dödsdömt.
Det är helt omöjligt. Men det jag känner när jag har gått igenom lagen, att det jag kan slå fast, det är att jag har fyra lag i toppen. Det är Luleå, Färjestad, Frölunda och HV71. De fyra lagen.
Stopp där. Vad är det som gör att Luleå, Frölunda, Färjestad, det köper jag absolut alla gånger i veckan. Vad är det du går igång på så hårt på HV71 om du drar det lite kort?
Forwardsuppsättningen är ju ruskigt bra. Tänk dig topp 9 forwards om jag bara drar Sandin, Vedin och Elias Andersson. Det är första kedjan. Sen har du Fröberg, Önerud, så har du Bergström andra. Sen har du Axel Holmström, Kokkonen, Forsberg en tredje. Du har bröderna Sandberg, du har Törngren i fjärde. Alltså det är ju, alltså den forwardsuppsättningen, det är fem getingar för mig. Det är fem stora getingar på den forwardsuppsättningen.
Mm. Alltså när du läser upp det så känns det ganska bra. Och den där Kokkonen som du har hyllat väldigt tidigt skede, han har väl sett ganska fin ut också.
Absolut, Forsberg har ju också sett fin ut med sitt skott. Har inte fått någon utdelning, men han har haft några överliggande i stolpen. Han kommer att få det. Sen, jag gillar ändå, de har Sandin, han är kvar där. Vilket gör att Forsberg får en ganska mjuk start i SHL. Han är inte första uppställningen i powerplay. Vilket gör att gör han inte mål så kommer inte folk börja kritisera. Han kommer inte själv fundera, utan han får gå bakom Sandin lite. Han kommer att göra mål, han kommer att göra poäng. Och sen kommer Sandin lämna. Och då kommer han eventuellt få en större roll. Och framförallt vara bekväm i SHL. Så att jag tycker HV ser skitbra ut. Och backuppsättningen, där är också, där har de en bättre balans i år. Du har två uttalade toppbackar tycker jag i form av Kinnvall och Martinsson. Sen har du gedigna backar som jag tror kommer utvecklas fint under Stefan Nymans ledning med Bertov, Arell till exempel, Didrik Strömberg. Jag tycker att de ser skitbra ut på HV71.
Och då har du inte nämnt Emil Johansson som faktiskt var en ganska stor värvning för dem inför förra säsongen.
Nej, du ser, bara en sån sak. Han kan spela bättre än vad han gjorde i fjol, och det tror jag han kommer göra. För att, rätta mig om jag fel, men när han var i Djurgården så var väl ändå Stefan Nyman backtränare i Djurgården. Och då tyckte
Så borde det vara, ja. Då
tycker jag Emil gjorde sin bästa säsong av det jag sett honom prestera under alla år i SHL.
Du som är gammal back, kan du peka på vad Stefan Nyman gör så bra som han blir så hyllad för?
Alltså det är noggrannheten, det är ju samma sak som Martin Filander var hyllad i till exempel Malmö, eller det finns jättemånga som i Frölunda, Dan Näslund till exempel. Men det är just den här noggrannheten som jag sticker ut hos Stefan Nyman. Han är en hockeynörd, alltså det är hockey, hockey, hockey. Men han tycker också att han har en bra balans. Sen är det med det som jag tycker sticker ut med Nyman, han står upp för sina backar i vått och torrt. Alltså han... Det är som hans barn, om jag överdriver lite. När man pratar med honom och kanske säger den här. Nej, absolut inte. Han är ju skitbra. Han står verkligen upp för sina backar och ger dem förtroende. Jobbar med dem. Så de växer helt enkelt som personer. Och då ska man ändå veta att Stefan Nyman, det är en hetsporre. Alltså skruvar tillbaka almanackan 10-15 år, då låg ju han och brottades i båsen med spelare nästan liksom. Så att han har hittat en jäkla bra roll tycker jag, och kommer bli väldigt nyttig här för HV71.
Så det skiljer sig i hans ledarskap jämfört med andra backtränare i ligan. Det som du säger låter ju någonstans som en självklarhet för mig.
Men alltså just, jag tror att passionen, det kommer ju liksom inifrån. Alla har ju någonstans en passion, men jag tror att han har det ännu lite mer på något sätt. Han brinner för det här, han brinner för sina backar. Jag tror att det är en sån du skulle kunna ringa, du mitt i natten, Stefan, du har kört ihop så här, och han skulle kunna komma och hämta en uppe i Östersund liksom, det skulle vara så. Alltså han verkar en gedigen och bra person för sina backar. Och därför tror jag en sån som Arell till exempel kan hitta tillbaka. Berto kommer att utvecklas. Så att HV71 tar jag som en av guldfavoriterna faktiskt. Men du verkar inte helt övertygad, och då vill jag höra din. Du sa till mig, ta din korta. Och det ska du lära dig, och du har lärt dig. Det finns ingen kort version när du frågar mig. Men nu vill jag ha din korta.
Nej, men alltså jag vill egentligen bara, eftersom det är många som ändå placerar in just de tre andra lagen du nämnde, jag är absolut med dig på att HV71 kommer säkert vara bra. Jag minns inte ens vad jag tippade dem nu, men när du lägger upp det så känns det ju ganska bra. De har ju en bra målvaktssida också med en rutinerad Gunnarsson som man vet vad man får av varje dag, och att Hugo Alnefelt är ett år äldre, kanske lite mer press på Alnefelt då och
jag. Ja, men samtidigt så är det ju en brant utvecklingskurva, och Gunnarsson är ju en målvakt. Sätter de två senaste säsongerna så har Gunnarsson hållit 11 nollor. Det är lika många som Joel Lassinantti bäst i SHL. Så att, jag menar, han har inte riktigt fått det erkännandet han faktiskt förtjänar tycker jag, Gunnarsson, som är en av ligans toppmålvakter.
från en annan hyllad tränare till en annan hyllad tränare då. Peter Andersson är ju i Brynäs nu, och vad har du fått för känsla av det laget under försäsongen?
Mycket upp och ner har det varit. Jag såg det mot Djurgården tidigt, och då kände jag att nu har Peter fått fart på det här laget. De åkte mycket skridskor, de satte press, de var jobbiga att möta, de såg ganska rörliga och fina ut. Jag såg dem här mot Leksand förra veckan, visserligen många skador, men laget satt inte ihop. Oavsett om du har skador eller sjukdomar så har du fortfarande ett system som du håller det till. Det spelar ingen roll om du... Vissa spelare borta, vissa matcher, då ska du ändå falla tillbaka på system. Och det klarade inte Brynäs. Så var det någonstans som Peter var stark med Malmö, så var det just att falla tillbaka på ett system. Men han sa ju själv att det kommer ta lite tid. Men jag tror nog att Peter är lite orolig redan nu. För att det man såg här senast, det var jäkligt dåligt faktiskt. Och utspridd, dålig tanke, dålig verksamhet... Några såg lite loja ut spelare, så att, men han kommer få fason på det här laget, var det lider, det tror jag.
Men det är roligt att du säger att de åker skridskor, för om man lyssnar på alla tränarintervjuer de senaste 10 åren, så har väl förmodligen varenda tränare sagt att ja, men vi åker mycket skridskor, vi ska åka mycket skridskor, vi ska göra det. Ska de åka ännu mer skridskor nu?
Nej, men Brynäs har ju inte åkt mycket skridskor. Brynäs...
Men det har säkert alla tränare sagt att de ska göra också.
Ja, men nej, ja, jo, det är klart de har. Men som man på Brynäs inställning i fjol, så var det ju, vilja bjuda på det lilla extra och spela publikfriande och så. Utan här handlar det på någon sätt att sätta grunderna. Och Peter sa faktiskt ett väldigt bra citat här, om det var Gävle Dagblad dagen efter den Leksandsmatchen, att ska man bygga ett hus så börjar man inte bygga skorstenen eller väggarna, utan du lägger grunden, och där är vi nu, och det kommer ta lite tid. Och det säger ju Peter också, för att inte köpa sig tid. Han har ju mandat att göra vad han vill där i Brynäs. Men för att skapa förståelse att det tar tid och förändra. Sen skickar han en ganska tydlig passning att så här hårt har Brynäs inte tränat sedan Tommy Sandlins dagar.
Jag såg det. Ja, men jag snackade faktiskt med Daniel Sandström, Sasse på Gävle Dagblad. Jag mötte honom i Södertälje när Brynäs mötte Leksand, och... Han var ju ganska på det klara med att fansen är lite irriterade på att det inte går fort och sådär. Att de vill se att förändringen sitter fortare än vad det gör. Men där ska man kanske ha ganska stor respekt för att det kommer ta ganska lång tid. Kanske att man får ta hela den här säsongen som kommer nu på att hitta någon ny identitet. Och sen kanske bygga om, när du kanske får rensa ut lite spelare också som sitter på befintliga kontrakt. Så det blir... mer Peter Andersson anpassade spelare någonstans.
Men tror inte liksom att fansen har lite förståelse för det också? Jag tror faktiskt inte att det är någon som förväntar sig eller tror att Brynäs ska bli ett topplag eller vinna guld den här säsongen, utan jag tror att de flesta är rätt införstådda med att det kommer att bli en säsong där vi måste ställa om och anpassa oss till 2020 eller 2021.
Men vad är att ställa om? Är det att det är okej att komma på tionde, eller är det till och med okej att missa slutspel?
Nej, nah, med det här laget så tycker jag inte de ska behöva missa slutspel. Det kommer ju vara tajt. Men hamnar de 8, 9, 10 så tycker jag ändå att det...
Och man ser det är ju ett steg upp om de hamnar 8, 9, 10 ju.
Ja, och framförallt måste man se till vad befinner vi oss nu och var är vi på väg. Att man ser liksom en utveckling. Och det favoriserade ordet, det är en process.
Exakt, exakt. Men alltså, om vi ska titta på lag som man är orolig för, så kan jag ju hitta 4 av de här lagen som du nämner ganska tid, som jag känner att de här bör nog vara riktigt oroliga för att det här kan bli en riktig skräpsäsong. Oskarshamn bör vi kanske inte nämna, för dem är det ju en bonus att bara vara topp 12 så att säga. Jag tycker att ett lag som Malmö har släppt in det är många mål på försäsongen. Där har det blivit precis tvärtom mot vad man trodde, att det här kommer bli lag som behöver vinna med 2-1 i matchen. De har alltså släppt in 22 mål mot 4 SHL-motstånd. Och det är ju inte vad jag målade upp en bild av Malmö när jag tänkte in i den här säsongen. Och inte vad jag vant mig vid. Sen har vi Linköping där det känns lite skakigt så här långt. Och så har vi Växjö som jag tycker efter den där första kedjan så ser det... tunt ut. Jag blev förvisso imponerad av den här Eronen som kom in här.
Han såg fin ut faktiskt.
Ja, jag tyckte han kan ju sluka mycket istid i det laget.
Ja, och framförallt så har han, hockeyspelare pratar om stuk. Det betyder att man ska se ganska bra ut när man spelar. Det ska vara snyggt tejpat på benskydden, byxorna ska sitta bra. Eronen när han spelar Jokerit, jag såg honom någon gång. Det såg ut som att man kastade på utrustningen. Byxorna var för stora, de var uppklippta. Damaskerna hängde dåligt tejpade. Det såg jag ingenting av nu, så det var en positiv överraskning.
Jaså?
Ja, för sånt kollade jag på.
Är inte snyggt stuk att kunna... alltså dansa fram på isen lite grann som Anton Öhman gör när han åker skridskor. Han har ju ett bra stuk ju.
Ja, men det är ju stuk i skridskåkning. Sen måste ju grejerna sitta bra. Tejpen måste vara perfekt tejpad. Skridskorna, alltså det liksom, kan inte åka runt med trasiga skridskosnören. Jag kommer ihåg Anton Grundel i Färjestad. Han kom upp, skulle spela mot Frölunda borta. Och jag skulle alltid spela med de här unga spelarna. Då kom han upp och tränade. Han hade gult och ett vitt skridskosnöre. Då bytte jag, det där får du inte spela med. Han bara, vadå då? Du kan inte spela med ett gult och ett vitt skridskosnöre. Så tog jag bort det gula och satte på ett vitt. Så han fick i alla fall åtminstone spela med två vita snören.
Gick det bättre då, eller?
Han såg ju bättre ut i alla fall. Ja, fan, det kan ju inte åka runt och spela. Det finns ju inte. Det fattar alla som. Men Eronen, tillbaka där, en positiv överraskning. Men Växjö är ett lag som jag är väldigt osäker på den här säsongen när man har gått igenom alla trupper. Men du stoppade inte till vid Djurgården eller avbröt jag dig? Vad känner du kring Djurgården då när du såg dem till exempel i Skoda Trophy?
Ja, men jag tycker att Djurgården, det ser ändå lite bättre ut om man tittar. De hade någon match på försäsongen där de fick gå med tre kedjor borta mot Lind.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Köping och sådär. Tycker ändå att... de har lite intressanta yngre spelare, William Eklund, Berzelius och de här spelarna som ändå tuggar på underifrån. Och jag tycker inte man ska vara så orolig, för jag tycker ändå Djurgården har ett tillräckligt bra lag för att det inte ska behöva bli inblandade i någon sån strid. Robban har varit där länge. Men mycket hänger ju såklart ändå på att Jakob Josefsson är med. Det kan ju någonstans vara skillnad på att vara 10 i tabellen och topp 6.
Ja, jag satt i dem som 12 och det är väl kanske lite... i det värsta laget. Men jag tror att det kommer bli väldigt jämnt mellan lag 8 och 12. Det kommer kanske kunna skilja enstaka poäng. Så att Djurgården kommer lika gärna kunna hamna 8 som 12. Så det är svårt det. Men det som är tydligt för mig i tabellen, tycker jag, det är topp 4 som framförallt sticker ut. Där bakom kommer det bli tufft. Jag har Oskarshamn längst ner. Jag har faktiskt Malmö där. Även om jag tyckte att de gjorde en bra förändring när de skickade... Majer som man märkte under försäsongen, även om han trivdes väldigt bra i Scania-rinken, det såg man ju. Det såg man.
Ja, absolut. Ja, men jag har faktiskt lite inside där, och det är vad jag har hört lite grann nu efter att det inträffade. Nu ska man ju inte snacka skit om en spelare som inte kan försvara sig, men det är att...
Jo, gör det. Gör det.
Jag har hört faktiskt att de var lite less på att han inte bet i träningen, och det började redan på sommarträningen. Han fick tillsägelse efter tillsägelse att du måste gå 100%, vi är ett hårt arbetande lag, du måste stämpla in varje dag här för att sätta tonen någonstans. Och de tjatade och tjatade, men det blev aldrig någon det där riktiga lyftet för honom, utan det var lite för bekvämt, och då blev de less på det till slut.
Ja, men då är det ju... Malmö ska ju ha en identitet och sätta den här, eller fortsätta på det som Peter har byggt och kanske förfina lite. Och då går det ju inte att ha, när man har det laget som Malmö har, som jag tycker är ett på pappret hårt jobbande lag, ska det vara. Inte något tekniskt briljant lag. Då måste ju alla chippa i den aspekten. Så att har det varit så är det ju klart oundvikligt. Medan jag har suttit hemma i soffan och tittat på hockey som många andra, så har ju du sprungit runt i hockeyhallar mer än aldrig förr, känns som. Du var i Strömstad. Bra jobb förresten med Adam och Johanna och hela gänget där i Expressen TV. Skitbra faktiskt.
Det var väldigt roligt att göra det. Och Det tänker man inte på, som ni också förmodligen har när ni jobbar på C-more, att ni har ett jäkla team bakom er som nästan aldrig lyfts upp i rampljuset. Alltså, vilka jäkla proffs som jobbar med produktionerna.
Ja, det är ju... Nej, jag älskar det här gänget bakom kameran. De är ju underbara, vilket jobb de gör. Och de får ju oss framför oss se bra ut genom att göra heads up vad som kommer nästa och vad man ska prata om, sådana grejer med, och bilder och så. Så att, jättebra. Men så var du ju på Skoda Trophy. Du har väl sett någon match i Malmö. Och det jag har reagerat på, och som också SHL har kommunicerat, att man kommer ta hårdare på slashing och hakningar och boxa bort. Tack gode gud för det.
Men det skulle de ju göra redan. Det tog de ju på upptaktsträffen med det där boxa bort också.
Ja, men det tog de ju faktiskt hårdare förra året redan, boxa bort. Så att, men kommer de hålla det? Vad tycker du, har det varit för petigt, eller vad ligger nivån på, du som har varit ute på hallen, och framförallt, vad säger spelare, ledare, ja, domare också bakom kulisserna?
Nej, men alltså känslan är ändå att det inte är så negativt som man faktiskt hade kunnat tänka sig. Om vi backar tillbaka bandet till när jag var på min första match för säsongen den 14 augusti, var jag i Kristianstad och kollade, då var det ju hur mycket utvisningar som helst. Då satte de ju verkligen tonen, domarna. Då kändes det som att spelarna någonstans var less på att de inte fick spela första matchen och spela på sina grunder och så vidare, utan det bara blev en massa powerplay och boxplay-spel. Men någonstans kände jag ändå att är det här som gäller, så är det väl kanske lika bra att vi lär oss. Och sen så fortsatte det med att jag såg matcher i Strömstad någon vecka senare, och då kändes det också som att spelarna, vad fan ska det vara så här? Men ändå någonstans i bakhuvudet så ville de ändå att det skulle vara så. Så att jag tror ändå att de gillar det, för att det kommer ju ändå gynna de skickliga spelarna.
Ja, men så är det definitivt. Och jag har ju delvis efterfrågat det här under många år, vilket jag har gång efter annan påtalat ganska ironiskt, eftersom jag själv inte hade gynnats av de här reglerna. Men det samtidigt handlar det om att, alltså, du vinner alltså poängligan i SHL på runt 50 poäng eller någonting på 52 matcher. Det betyder ju faktiskt att vi begränsar de skickligaste spelarna. Så är det ju faktiskt. Sen kan jag tycka av det jag sett på försäsongen, jag vet att det ska kalibreras, domarna ska också komma in i det, men det kan ju ha varit någon gång du lägger liksom klubban över en annan klubba, och då är det utvisning. Alltså, du lägger en klubba för att ta dig in framför en spelare, nej, men då är det utvisning. Det är liksom ingen slashing-rörelse, det är liksom ingen intention till hakning eller fasthållning på något sätt. Så att jag tror att det kommer nog bli lite liv här inledningsvis, framförallt från supportrar, men jag hoppas man klarar att kalibrera, att man klarar att sätta det där, så man inte går tillbaka till där vi har tidigare varit. Nu har vi tagit steget.
Vi har tagit steget nu, men det känns som att det här har vi varit inne på tidigare, och sen så summerar vi det ändå kring jul, och då, det blev inte så.
Nej, men vad beror det på? Jag vet 2013 eller om det var 2014, jag tror det var i samband med att jag hade slutat precis året efter, så hade man ju samma sak. Var det klubba mot handskarna så var det utvisning. Och så fort det var för mycket utvisningar så var klubbledare, spelare, det är innebandy, det här är inte hockey. Men nu är det ju faktiskt så att vilka är det som har bestämt det här? Är det domarna som har bestämt det?
Men det är det ju inte. Nej, det är det ju inte. Det är ju såklart, det är ju de aktiva själva som har bestämt det.
Ja, precis. Och då är min uppmaning, håll käften rent ut sagt och spela. Alltså, för att jag menar, ni har ju varit med och påverkat det här, spelare, ledare, sportchefer runt omkring. Det är inte domarna som har kommit och sagt att nu ska vi göra så här, utan det här har ju varit de jag pratar med säger att det här har ju kommit faktiskt från spelare och ledare.
Men har det inte låtit så tidigare, eller är detta något unikt att det kommer från spelare och ledare?
Det har nog låtit så tidigare också, men jag har upplevt att det har funnits en större uppbackning från det här, från flera spelare, från flera ledare nu. Och då, nu får man acceptera läget. Sen, jag menar, det kommer bli fel. Det kommer bli väldigt många fel domare nu när du ska liksom, allt blir en bedömningssak. Då kommer det bli fel från domarnas sida. Men jag kommer... Jag kanske inte ska säga det. Då får man väl det uppstoppat i sig sen. Men jag kommer försöka backa upp dem, för jag tror att det här är vägen att gå. Sen kan det till tider kanske bli lite för petigt. Då får man kalibrera, dra tillbaka, diskutera.
Men på tal om domarna så kan du också, som har det i huvudet, för nu, jag tycker det är så jäkla rörigt. Vad är det som gäller i målgården i år?
Ska vi köra den? I år är det solklart, det är inga problem. Sen veckan efter så här. Hur var det nu? Nej, det lämnar vi, det lämnar. Men du, men en sak ska jag slå fast här. Domarna har aldrig varit bättre än vad de är just nu. Eller att de är vad de har varit de senaste åren.
Nej, det är fullt möjligt. Det är väl som spelarna egentligen, att de är aldrig bättre.
Under sommaren så har man haft hockeyabstinens deluxe. Och då på C-more så har det gått sån här C-more Classic. Du har ju sett från 2001, 2002, 2003, 2004, hela vägen upp finaler. Domarna gör ju inga bedömningar. Har du sett det? Det
enda, de tar alltså, ju bara för men kolla på den överkörningen Berglund gör på Falk 2001. Den har vi pratat om tidigare.
Ja, exakt.
Det är ju en ren, alltså han har fått 10 matcher för det år, känns det
så. Ja, absolut. Men det som är att hakningar, det är liksom inte en hakning förrän det verkligen är en hakning, att du åker liksom genom en zon och hakar.
Nej, men vet du vad det beror på? Det beror på att det går så förbannat sakta, så att det blir ju ingen effekt av att haka.
Nej, men missförstå mig rätt här nu. Alltså att domarna, då behövde inte Rådbjerg och alla de här som var jätteduktiga domare, men de behövde inte göra lika många bedömningar per minut, per byte, per period, per match som domarna idag behöver göra. Nu är kraven på domarna rätt stora när du ska liksom... vi ska gå väldigt hårt åt slashingar i år. Ja, då är det domarna som går hårt åt det, såklart, och måste göra bedömning. Så var det ju inte för 15 år sedan. Då var det inte en bedömning. Då var det liksom, hakar du genom en zon, då är det utvisning. Liksom, så att det blir domarna sätts ju på helt annat prov numera.
På lördag är det ju faktiskt dags, och för det någonstans har vi ju väntat på det här sedan den 12 mars. Det är ju SHL-premiär, det är fest och tjo och kim, eller vad känner du egentligen kring det där? Är det verkligen så?
Ja, alltså, jag är så jäkla laddad. Jag vet att det kommer att bli annorlunda. Jag ska ner till Göteborg och göra Frölunda mot HV71. Det kommer att bli annorlunda, det kommer att bli spöklikt i Skandinavien såklart. Men det ska bli så jäkla roligt med tävlingsmatcher, med hockey, med sport som gäller någonting. Jag vet att folk vill vara på arenorna, men det kan ändå skänka glädje. Det blir förväntningar, det blir snack på jobbet. Den här spelaren, vad tror vi om den och hur blir det? Alltså hockeyn, den berör och den lever, och jag är så himla glad att det drar igång faktiskt.
Ja, alltså det blir lite svårt att jämföra med den där sista omgången av SHL som vi såg i våras, eftersom det ändå var ganska mycket avslagna matcher som inte gällde någonting. Vi var ju så på en match i Ängelholm som absolut gällde ingenting. Så vi kan inte riktigt jämföra med den matchen med det som kommer nu, för nu är det alla lagen är nollade och står på noll poäng. Nu går vi för att vara bäst över 52 omgångar.
Men när vi satt där på efter Rögle mot Malmö sista omgången, när vi satt på hotellet därefter, vi visste ju att det här kommer ju läggas ner. Alltså det var ju så uppgiven känsla. Nu har man ju ändå en känsla att nu drar igång. Sen är det klart, du ser vad som har hänt i Hockeyallsvenskan med klubbar, Hockeyettan som har fått ställa in matcher, ställa in verksamheten. Det är ju en jäkla orolig tid som väntar.
Ja, men någonstans tycker jag ändå att fotbollen har löst det ganska bra. Nu tyckte jag väl inte att det var någon direkt optimal lösning med det som hände i Helsingborg-Djurgården när de tvingade spela ändå. Men de vann ju förvisso matchen. Men där har man ju ändå hittat någonstans matcher med pulsen när det gäller någonting och sådär. Det brinner ju ändå till bland fansen när de ser matcherna, hur man än vänder och vrider på det.
Ja, och det engagerar, alltså man samlar ett kompisgäng, man tittar på matcherna, det är engagemanget, det är förväntningarna. Även om du kan vara på plats så är det ändå ditt lag kommer vinna eller förlora. Sen är det såklart när det är omgång 15-20 och det är möjligtvis med begränsad publik, då sätts det ett annat, alltså då blir det lite jobbigare på så sätt. Men här inledningen ska bli skitroligt och spännande och ovisst och allt vad det nu, alla klyschor heter.
Ja, men verkligen. Och sen så har man ju faktiskt ändå någonting att se fram emot. Vi ser ju ändå lite ljus i tunneln att det ska lossna på ett eller annat sätt från den 1 oktober. Sen om det blir i väldigt liten skala till att börja med, då är det ju ändå någonstans bättre än vad det är idag.
När jag ser Schweiz har jag haft en ganska, ja, det kom ut siffror under förra veckan hur mycket publik det skulle vara i, kunna vara i alla arenor, och där hade du ändå från upp till mellan 3 till 6 7000 på arenorna.
Ja, jag tror att det var Zürich som fick ta in 66% av sin kapacitet, och de har ju en arena som tar 11 12000.
Ja, precis. Så att jag menar, det finns, skulle ju på sikt kunna finnas förhoppning, för att får vi in publik den här säsongen och halvfulla arenor, så är jag mer än nöjd, kan jag säga. Jag är som sagt, som vi var inne på förra gången vi hade poddavsnittet, att jag är skeptisk till publik sett över hela säsongen faktiskt.
Ja, jag vet inte om du såg ett klipp som det tyska laget Union Berlin hade från en träningsmatch när de hade publik på matchen. Alltså jag fick ju rysningar bara av att se publik som väsnades in i hallen. Jag fick lite rysningar så Linköpings match i lördags kväll mot Växjö, och när de stod och drog lite ramsor, 30 man på sittplats där. Fan vad gött det är alltså.
Ja, nej, men det är ju härligt. Men det trodde jag inte om dig. Du tycker ju bra när Leksand aktionerar ut till högstbjudande restauranggäster och så. Du har ju tappat helt ditt hjärta på ståplats. Det är ju...
Ja, tydligen har jag ju inte det. Alltså, det rörs verkligen inom mig. Men du sparkar in öppna dörrar istället, så går jämnt ut för att stå.
Ja, visst. Öppna dörrar bara för att jag hyllar Oskarshamn. För att jag, nej, men det tycker jag Oskarshamn gjorde bra och bjuder in Blue Front, deras supporterklubb där. Det är viktigt. Jag menar, står man inte upp för sina supporter nu, så kan man inte komma krypande sen och be om pengar eller någonting, utan man måste ta hand om
sina
fans.
Nej, du har ju givetvis en poäng i det. Det är faktiskt fler klubbar än Oskarshamn som har tagit in fans på det sättet. Så att det är klart, det finns ju fördelar och nackdelar med det. Men jag tyckte ändå Leksand gjorde, det var ganska bra att göra det. Jag tror det var någon fan som betalade 1400 spänn för en biljett på Leksand Brynäs och var fullt nöjd med det.
Ja, men det är sant. Och Leksand vann ju, så då gick den personen hem, om man nu höll på Leksand, det vill säga nöjd. Men du, inte ett poddavsnitt utan att man något form av avslöjande vill jag faktiskt ha. Du kan inte ha gått och lagt av det helt under sommaren.
Nej, men det är ju faktiskt ganska dött just nu. Vi vet ju att Linköping ändå jagar en målvakt, och när jag pratade med Niklas Persson så lät det ju väldigt överraskande för honom att han i princip inte ens hade börjat jobba med att hitta en ny målvakt. Och om det inte har hänt någonting här under helgen så står de väl kvar i det läget. Han har ju naturligtvis börjat jobba mer. Men jag vet ju faktiskt att HV jagar ju en ny back på korttidskontrakt i alla fall. Så det är väl i princip vad det finns att tillgå just nu. Sen är det väl den eviga frågan med Ryan Lash. Senast vi poddade så hörde vi ju att Färjestad hade visat lite intresse, och det vet jag att de hade gjort även oavsett vad Jakobsson sa. Nu får de in Joakim Nygård, så nu är det ju inte alls aktuellt att lyfta in honom i dagsläget. Men Lash är fortfarande på marknaden, och det är ju en intressant spelare som finns, kan man ju säga.
Men du, när vi är inne på Ryan Lash då, vad är det senaste kring honom? Är det SHL, KHL, Schweiz? Vad hör vi?
Jag tycker det har varit ganska mycket fladder fram och tillbaka om Lash där. Det har ju varit snack om Färjestad, och Frölunda finns ju säkert alltid med i bilden. Och det var ju tre schweiziska klubbar där ett tag. Men det senaste jag hörde här nu i helgen var att det faktiskt finns... Ja, Frölunda är ju alltid aktuella för honom såklart. Men jag har faktiskt hört att HV är lite småsugna på honom också. För de kommer ju tappa Sandin här framåt hösten. Och att få in Ryan Lash hade ju gett en enorm spelskicklighet lag. Det är inte samma, det är inte en målskytt som Sandin på det sättet. Men det är en writer du kan slänga rakt in i powerplay. Så det är ju intressant. Sen vill ju Lash naturligtvis till Ryssland först och främst. Så det är ju, han sitter väl ganska lugnt i båten som dagsläget är nu.
Intressant. Lash till HV71. Och ett HV71 som jag redan har hyllat. Men det är såklart mycket som ska in där, passa in innan den värvningen är i hamn såklart. Men du, vi ska gå på frågor här alldeles strax. Men jag måste säga att jag är jävligt besviken på det, för att tala klarspråk. Väldigt,
oj,
väldigt,
oj, oj.
Ja, men väldigt besviken.
Ja.
Jag har ju sett att du har läst magasinet här, där du har haft en stor roll. Och det är inte därför jag är besviken, för du har gjort ett jättefint jobb. Men jag läser på Linköping, topplista, 4 favoriter med Johan Svensson i Linköping.
Ja, kör.
Jag citerar. Då har du dina 4 favoriter. Pajen. En av de mest färska sportcheferna, Niklas Persson, kastades i stort sett rakt in i rollen som sportchef.
Nu vet jag vad du ska gnälla på.
Den supertrevliga tidigare lagkaptenen har satt ett fint avtryck och gjort en av de starkaste prestationerna bland sportcheferna under årets
serie. Nu blir jag alldeles svettig här.
Alltså, nu blir det upp till spelarna att leverera. Alltså, på ungefär uppskattningsvis 250 tecken, om man nu mäter i journalistspråk eller hur man nu säger, 200, så har du fått in sportchef tre gånger. Han är väl jävla, han är väl ingen sportchef, är han? Vad är Niklas Persson?
Jag själv säger du det istället, för att jag kan ju uppenbarligen inte det.
Men han är general manager. Tre Precis. Gånger. En av de färskaste sportcheferna, Niklas Persson. Rakt in i rollen som sportchef. Starkaste prestationer bland sportcheferna. Alltså jag hänger inte med. Jag är så besviken. Du har inte lärt dig någonting på första säsongen.
Nej, jag sitter här och bara svettas. Usch. Ja.
Nej, det där får du ta till.
Det ska inte upprepas. Ska inte upprepas.
Nej, men tänk alla våra trogna lyssnare som sitter och läser här. De vet ju inte vem han är när det står sportchef.
Nej, usch. Ja, det var dumt att du sa det. Vi håller ju faktiskt på att sälja det där magasinet fortfarande, så att nu kanske inte folk köper det.
Nej, det blir nog svårt. Men du, Expressen i övrigt har ju haft en stark silly season också. Adam Johansson. Har du lyssnat på senaste podden med Staffan Kronvall?
Jag har faktiskt inte gjort det, men jag ska göra det. Jag har haft sällskap på mina promenader, så att jag har inte gjort det. Men jag är trogen lyssnare, så det är absolut ingenting du behöver vara orolig för. Det fina med Adams poddar är faktiskt att de är tidslösa. Så att det är inte någonting du behöver lyssna på studs. Så nu kommer de ju faktiskt ut varje torsdag, så att nu måste jag lyssna innan torsdag när nästa kommer ut.
Ja, jag tycker att det är jättebra. Det säger vi inte för att Adam är en av oss i vårt lag på Expressen, utan vi pratade om honom redan i fjol när han hade sin puls på hockeypuls där, mitt media. Men kul med Adam och härliga poddar, så då har vi ännu mer Expressen hockeypoddar att lyssna på.
Ja, och vår ska väl komma ut varje måndag hade vi tänkt, och så kör Adam på torsdagarna, så att det blir lite täckning hela veckan i stort sett.
Ja, hockey. Ja, men nu går vi rakt över till frågor. Ja, som alltid när vi skickar ut frågan på söndagar så ramlar in intressanta frågeställningar, och skickar vidare en direkt till dig här, Johan. Erik Persson frågar, det är väl mer riktat mot dig tänker jag. Har ni några rimliga och möjliga spelare som kan ersätta Händemark?
Ja, det är ju en bra fråga. Det är ju förmodligen det som sportchefen Patrik Sylvegård går och funderar på här dagligen, vad han ska in. Men jag skulle väl nästan säga ett bra namn, om jag utgår helt från att jag har en fri plånbok eller vad jag ska säga, skulle jag tycka vara Ryan Stoa, som har den tyngden som Händemark har. De behöver väl kanske en sån center. Nu har de ju värvat Jan Mikael Järvenen som inte alls har den tyngden. Och Patrik Westerholm är kanske inte den största centern. Viktor Backman, Forsberg, Wennenborn, det är inte de stora centrarna. Så jag tycker i alla fall att de behöver en stor och tung center. Då tycker jag att Ryan Stoa är ett bra namn, om han är tillgänglig för rätt pengar.
Det är ett bra namn. Det är Ryan Stoa, ett bra namn. Men det får mig in på Birk Riegelman, som ofta är med och ställer frågor. Han frågar om NHL-lånen som Bromén, Nygård, Händemark med flera. De vässar ju lagen enormt och kan bidra till mycket viktiga poäng för lagen i starten. Såklart viktigt och kul att se dem. Men spekulera, vad händer när de drar i november? Jag tänker hierarki, PP-uppställningar och mera. Och jag fyller på lite där. Värvningar, de måste kanske ersätta de här spelarna.
Ja, men det är klart att de tar upp stora roller. Det är ju som Sandin tar ju upp en stor PP-roll i HV, och det gör ju Bromé och Rodrigo Abels. Jag menar, Abels och Bromé utgör ju två tredjedelar av Örebros första kedja. Så det är klart att de sätter ett jätteavtryck. Och Händemark är väl också två gubbar, för att han är ju halva Lars Bryggman också. Så att det är klart att det är en fråga som sportcheferna kommer få jobba med. Om man tänker Djurgården och Björnfot, så kanske inte det blir lika påtagligt som det blir på de andra, utan det är ju väldigt olika hur pass tongivande de är. För Malmö är Händemark hur viktig som helst. Alltså Kan de spela så många matcher de bara kan med Händemark kommer ju betyda hur mycket som helst. Men det är därför den ersättaren kommer att bli så enormt viktig.
Men det som jag har fått uppfattning, jag pratar runt med lite sportchefer och hockeyfolk, att de tror att det kommer finnas ett smörgåsbord med spelare när NHL-camperna har startat och avslutats. Spelare som, jag menar, ser bara på SHL-spelare från i fjol som är kontrakt, som inte har kontrakt. Och de spelarna måste ut och få jobb och kommer då finnas till en ganska bra billig peng, om man nu får säga billig peng i de här tiderna. Men det hänger ju lite på att klubban också har fått in publik. För får inte klubbarna in publik så tror jag de kommer ha svårt att värva spelare.
Ja, alltså då kommer vi tillbaka till det här med HV och Ryan Lash. Det finns ju inte på kartan om inte HV börjar få in sina miljoner på ölförsäljningen i restauranger och så vidare. Att de ska kunna ta in en sån typ av spelare. Det gör de ju bara inte. De har ju redan som det är nu tagit in ganska dyra spelare. Anton Vedin har inte direkt varit gratis. Och man har en ganska dyr trupp som det ser ut idag. Även om man ändå har tagit bort Oskar Sund och Törnberg och kanske ersatt med Kokkonen och Fredrik Forsberg. Jag har faktiskt fått in en fråga i mejlen också så vi inte glömmer bort den. Det är från Christer. Det är, han känner du väl. Christer Johansson i Karlstad. Det är ju din polare, Sanni. Han frågar så här, utan publikintäkter, vad kan SHL-lagen lära av fotbollen? Det har varit igång en stund nu utan publik. Hur ser fördelning ut av pengar till fotboll kontra hockey i form av stöd? Kul att podden är igång igen. Och där är det ju faktiskt så att, det kan vi ta direkt, att de har ju utlovat 1 miljard till idrotten här på det som kom för 3-4 veckor sedan någonting. Och där känner jag att första halvan där av den miljarden, det kommer ju gå på kvartal 3. Och där kommer nog fotbollen sluka ganska mycket, känner jag. För att de har ju varit utan publik här sedan i juni. Så det är väl mer på kvartal 4 som hockeyn kan få ta del av lite pengar, känner jag.
Jag tror också att det man ska ha respekt för väldigt mycket här, jag tror att det kommer gå väldigt mycket till breddidrotten också. Jag tror topp och elit har tappat absolut supermycket pengar. Det är inget att snacka om. Men så som svenska systemet är uppbyggt och så tror jag breddidrotten kommer få en rätt stor del och välbehövlig del. Så att jag tror inte att SHL-klubbarna eller fotbolls- och svenska klubbarna, de ska inte förlita sig. Vilket de inte gör såklart, missförstå mig rätt. Men det kommer gå väldigt mycket till breddidrotten här i de här pengarna, det tror jag.
Ja, absolut. Och man kommer också ta hänsyn i könsfördelning och sånt som man inte gjorde på de tidigare utdelade pengarna. För då blev det ju väldigt mycket till herridrotten. Det kommer man ta hänsyn till här på denna miljarden som kommer nu. Och det kommer inte ersätta de pengarna som man har förlorat. Tittar man bara på HV som drar in 1 miljon på en hemmamatch så kommer inte de få 12 miljoner om de bränner 12 hemmamatcher. Det har jag väldigt svårt att se i alla fall.
Nej, så är det ju. Och det här är en knasigare övergång har vi nog aldrig haft i podden. Från miljarder till Joakim Sundbergs fråga. Vilket lag har den snyggaste matchstället i SHL eller i ligan?
Ja, det naturliga att svara på den frågan är ju Brynäs. Men det är ju ganska tråkigt svar. För jag tycker faktiskt att Brynäs har gått ner sig, i alla fall på hemmastället. Tycker jag att jag gillar inte de vita siffrorna utan jag gillar faktiskt de gula lite bättre. Men bortastället tycker jag har fått sig en rejäl uppgradering när man satt dit de gula och röda revärerna där uppe så att säga. De har ju haft svart och gult på bortatröjorna utan man har ju återgått till hur tröjorna ser ut på 90-talet lite grann där uppe på revärerna. Så det tycker jag är skitsnyggt. Men tillbaka till frågan. Så kan jag tycka att ett lag som HV har ganska snyggt ställ, ganska rent med en snygg tydlig logga på matchdräkten. Leksand har naturligtvis, alltså de har fått in ganska snygga detaljer i tröjan med något Leksands mönster i kragen. Och ja, de har väl någon Leksands logga på armen också på tröjan. Så att, jag tycker faktiskt ganska många lag har snygga tröjor. Luleå har också väldigt snygga tröjor tycker jag.
Jag såg Djurgårdens tröjor här i slutet av förra veckan kom ut med en bild på deras tröjor. Nu ska det på reklam visserligen där, men jag tyckte att den tröjan var väldigt snygg. Alltså den här SHL-tröjan, inte nu träningsmatchtröjan som de har haft, utan SHL-tröjan.
Vad tycker du om träningsmatchtröjan då?
Nej, jag gillar den inte riktigt. Det är inte Djurgården för mig.
Himmelsblått är alltid snyggt.
Ja, om det är fotboll, ja. Om du håller på Malmö. Men Peder Wiklund frågar också en fråga. Jag älskar att det dyker in mycket frågor. Hur bra är Viktor Berglund? Kommer han kunna ersätta Sellgren rakt av? Träningsmatcherna har jag blivit mycket positivt överraskad av. Och jag håller med Peder Wiklund. Klart att man har sett Viktor Berglund i Modo, men han har sett väldigt, väldigt bra ut, tycker jag. De fåtal matcher, ska jag visserligen säga, som jag sett Luleå dock.
Jag har faktiskt bara sett Luleå i någon halv match här, och det var ganska tidigt på försäsongen som jag såg det. Det var då Pontus Schelin och någon annan back som inte kommer få spela powerplay.
Ja, just
spela
det. 5-3. Ja, det var tidigt på säsongen.
Ja, då är det tidigt. Vi tar en fråga till då. Från Linus Harper. Undrar om man säger Harper eller Harper. Om han är någon polare. Eller brussa till Shane Harper.
Men stanna upp lite där. Shane Harper, det är ju en bra spelare som är ledig på marknaden.
Oh ja. Alltså det är ju en jättebra ytterforward. Alltså, han hade ju kunnat gå in och leverera i alla SHL-lag. Han kanske bara går och väntar på någon skada eller liknande. Harper kanske är en ersättare för Sandin på sikt i HV då.
Ja, ska de ha både Lash och Harper eller?
Det blir kanske lite väl va. Nej, men vi tar den från Linus. Vi säger Harper. Han är Shane Harper. Han är släkt med Shane Harper.
Han är rätt, alltså, om man ser på bilden där, om man tittar på Linus Harper på bilden liksom, han har ju solbriller på sig. Han känns ju som en Harper liksom. Det tycker jag känns rätt då.
Han har det. Han har det stuket så att säga.
Ja, det tycker jag. Ja, han får vara Harper.
Ja. Men frågan från Mr. Harper är: vet någon av er vad lån från NHL kostar? Då kan jag väl svara i alla fall vad jag har hört från de här lånen som är i Hockeyallsvenskan, att det är klart att det varierar, men det är ju i stort sett försäkringen som man behöver ta på de här spelarna. Och tittar man på en sån som exempelvis Rasmus Asplund som har kommit in i Västerås, så hörde jag att den kostade 18 000 kronor för hela säsongen, för att han sitter på tvåvägsavtal där det är värt 70 000 dollar för säsongen. Så att det är inte lika dyrt att försäkra som 2 miljoner som det var någon, om det var Adrian Kempes avtal som var jättedyrt att försäkra.
Ja, nej, det beror på hur kontraktsvärdet, ju större kontrakt de har borta i NHL såklart, så ju dyrare är det ju. Men så på så sätt så kan man väl försvara där vi inledde podden med NHL-lånen, att det kanske är förhållandevis billigt att sett till den kvaliteten man får.
Ja, det kanske blir så att man inte riktigt har råd att säga nej till dem, utan det finns ju faktiskt en del sådana spelare som finns på marknaden, som till exempel Jonas Johansson, målvakten som tillhör, är det Buffalo han tillhör? För detta Brynäs antydna målvakt. Son till, vad heter han i Brynäs? Johansson där, han som spelade SM-finalen 93. Per Johan Johansson heter han va?
Per Johan, 21an ja.
Ja, exakt. Han som hade 21an innan Ove Molin hade den.
Ja, du ser. Du kan din hockeyhistoria. Men en sak som du får rejäl bakläxa till, det vet du vad det är va?
Ja, vi pratar inte om det mer, utan vi säger bara GM.
GM, bra. Ska vi avsluta där eller? Nu börjar vi varma i kläderna.
Jaja, nu är vi redo för ny säsong. Så vi hörs igen nästa måndag helt enkelt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.